lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi har nu hunnit fram till Lukas evangeliets 8:e kapitel där vi ska se på 2 av Jesu liknelser. Vi ska se hur Jesus stillar en storm, driver ut demoner från en besatt, helar en kvinna med blödningar och uppväcker synagogföreståndaren Jairus dotter. Alla de här händelserna återfinner vi också i de andra synoptiska evangelierna, alltså Matteus och Markus. Vi läser i Lukas kapitel 8, verserna 1-3. Därefter vandrade han från stad till stad och från by till by och förkunnade budskapet om Guds rike. Med honom följde de 12 och några kvinnor som hade blivit botade från onda andar och från sjukdomar. Maria, hon från Magdala, som 7 demoner hade farit ut ur. Johanna, hustru till Herodes förvaltare Kusas, Susanna och många andra som alla hjälpte dem med sina tillgångar. Herren Jesus fortsätter sin gärning och många människor vänder sig till honom. Några av de här personerna var personer med officiella ställningar eller så var de gifta med personer i officiella ställningar. Vi läser verserna 4-15. När mycket folk samlades och man drog ut till honom från de olika städerna, sade Jesus i en liknelse. En man gick ut för att så sitt utsäde. När han sådde föll en del på vägkanten, och folk trampade på det, och himmelens fåglar åt upp det. En del föll på berghällen, och när det hade kommit upp vissnade det bort eftersom det inte fick någon väta. En del föll bland tistlarna och tistlarna växte upp samtidigt och förkvävde det. Men en del föll i den goda jorden och det växte och gav 100-faldig skörd. Sedan ropade han, hör du som har öron att höra med. Hans lärjungar frågade honom vad denna liknelse betydde och han svarade, ni har fått gåvan att lära känna Guds rikes hemligheter, men de andra får dem genom liknelser för att de inte ska se fast de ser och inte förstå fast de hör. Vad liknelsen betyder är detta, utsädet är Guds ord. Det vid vägkanten är det som hör ordet, men sedan kommer djävulen och tar bort det ur deras hjärtan, för att de inte ska tro och bli räddade. Det på berghällen är det som tar emot ordet med glädje när de hör det, men som inte har något rotfäste. De tror en kort tid, men i prövningens stund avfaller det. Det som föll bland tistlarna, det är det som hör ordet men som längre fram kvävs av livets bekymmer, rikedomar och nöjen och aldrig ger mogen skörd. Men det som kom i den goda jorden, det är det som hör ordet och tar vara på det i ett gott och rent hjärta genom uthållighet, bär frukt. Såningsmannen är Jesus. Säden är Guds ord. Fåglarna symboliserar djävulen. Tistlarna är dessa som tar emot budskapet i kötslig entusiasm. Men prövningar och svårigheter dämpar eller kväver intresset. Det ska inte mycket svårigheter till förrän man ger upp. Endast en del av säden faller i god jord och bär frukt. Det är de som hör Guds ord och gör efter det och blir verkligt omvända till Gud. Vi läser verserna 16 till och med 18. Ingen tänder en lampa och döljer den med ett kärl eller ställer den under en bänk, utan man sätter den på en hållare så att det som kommer in ser ljuset. Det finns ingenting dolt som inte ska bli synligt och ingenting undan gömt som inte ska bli känt och komma till synes. Var därför noga med hur ni lyssnar. Ty den som har, han skall få, men den som intet har, från honom skall tas också det han tror han har. Liknelsen om lampan har med handlingar att göra. Ljus medför ansvar. En människa som mottar sanningen måste handla. Vi hålls ansvariga i förhållande till det ljus, det vill säga den insikt vi har fått. Därför säger Jesus, var därför noga med hur ni lyssnar. Sanningen är att du och jag levde i mörker, tills evangeliets ljus upplyste vår själ. Vi blev födda in i en förlorad värld, dömd till undergång. Och om vi inte tar emot ljuset som är Kristus, så förblir vi förlorade. Men den som har hört evangeliet är därför utan ursäkt. Vi läser 19 till och med 21. Hans mor och hans bröder kom dit, men de kunde inte ta sig fram till honom i trängseln. Man sade till honom, din mor och dina bröder står där ute och vill träffa dig. Men han svarade, min mor och mina bröder, det är alla dessa som hör Guds ord och handlar efter det. Jesus förnekar inte här släktskapet med sin familj, men han presenterar ett helt nytt släktförhållande som är större, djupare och viktigare än något jordiskt släktband. Detta för den troende verkligt nära honom. Och vi läser ifrån Lukas 8, verserna 22 till och med 25. En dag steg han i en båt tillsammans med sina lärjungar och sade till dem, låt oss fara över till andra sidan sjön. De lade ut och under färden somnade han. Men en stormby svepte ner över sjön så att det tog in vatten och var i fara. Då gick de fram och väckte honom. Mästare, mästare, vi går under. Han vaknade och hutade åt vinden och vågorna, och det lade sig och det blev lugnt. Och han frågade lärjungarna, var är er tro? Häpna och förskräckta sade de till varandra, vem är han som till och med befaller vindarna och vattnet och får dem att lyda? Jesus gav orden om att fara över till andra sidan sjön, och det uppstod en storm som var utöver det vanliga. Mästaren störs inte av stormen, men däremot av sättet på vilket lärjungarna reagerar i stormen. Och undret består i att vinden upphör ögonblickligen. Och även vågorna, som ju skulle ha rullat i timmar efter en sådan storm, lägger sig också omedelbart. Och det blev lugnt, står det. Hur ofta för inte Herren oss ut i en storm för att vi ska söka honom och upptäcka vem han är och vad han kan göra?
Har det hänt att du ej orkat tro eller gå över bönernas bro? Är din himmel ej blå, bara mulen och grå, ska du minnas, han finns där ändå. Ja, han finns bakom molnen ändå. Ja, han finns bakom molnen ändå. han det räcker sin hand. Fast du tvivlar ibland, ja han finns bakom molnen ändå.
Nu anländer Herren till gerasenernas område, där det bor en man som är besatt av demoner. Eftersom Lukas är läkare så beskriver han denna händelse mer detaljerat än någon annan. Och vi läser verserna 26 och 27. Det lade till i närheten av Gergesa som ligger mitt emot Galileen. När han steg i land kom en man från staden emot honom. Han var besatt av demoner och hade inte på länge haft kläder på sig. Och han bodde inte i något hus utan bland gravarna. Uppenbarligen så var det två besatta. Och Lukas väljer en av dem med bestämd avsikt. Han vill ge oss en illustration. Tidigare i Lukas evangeliet har han gjort klart för oss att besättelse och sjukdom inte är detsamma. Händelsen med den besatte mannen i närheten av Gergesa är en av de svåraste tillfällena som beskrivs. Och det är några fakta vi måste ha med som bakgrund här. Gads stam levde i gerasenernas land. För Gads stam, de gick aldrig över Jordanfloden tillsammans med Josua när Israel intog landet. Och det här kapitlet kommer att visa att de har hamnat i en svinbransch, fast en svin bland Israels folk var räknat som orent efter de föreskrifter de hade i Mose lag. Detta, det är den historiska sidan. Det andra som är viktigt här, låt oss aldrig glömma att den besatte, han är en människa som du och jag. Och trots hans tillstånd är det också det som Jesus ser, en människa. Hans tillstånd är fruktansvärt, men han är ändå en människa. Och vi läser vers 28. Då han fick se Jesus började han skrika, föll ner inför honom och ropade högt. Vad har du med mig att göra, Jesus, du den högste Gudens son? Jag ber dig, plåga mig inte. Jesus hade nämligen befallt den orene anden att fara ut ur mannen. I långa tider hade den haft honom i sitt grepp. Man hade bundit honom med kedjor och hållit honom i förvar, men han hade slitit sig lös och drivits ut i öde trakter av demonen. Demonen visste vem Jesus var. I Jakobs brev kapitel 2 vers 19 står det: du tror att Gud är en, det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det och darrar. Man hade bundit honom med kedjor, men han hade slitit sig lös. Det vill säga det fanns inga kedjor eller länkar som kunde binda honom. Då borde han ju vara en fri man. För det är ju definitionen på frihet idag. Att bryta tabu, bryta gränser, spränga gränser. Men vi ser att den som först tar steget bort från Gud fortsätter lätt längre och längre bort. När en gräns blir bruten, var ska man då sätta en ny gräns? Han har alltså kommit till en punkt i livet då inga normer, inga värderingar eller gränser förmår att behålla honom, därför att han är besatt, eller med andra ord, så bunden. Och när han så har brutit alla gränser, den frihet han då uppnår, vart för den honom? Jo, texten säger att han bodde bland gravarna, det vill säga bland de döda, en ensam man. En fruktansvärt ensam man som är utsatt för den dödsdrift som är djävulens verk i människohjärtat och som vi tydligt ser spåren av idag. Och vi läser vers 30. Jesus frågade honom, vad är ditt namn? Han svarade, legion, för många demoner hade farit in i honom. Här avslöjas något fruktansvärt med denne mans livsöde, när Jesus, han som är sanningen, ställer honom den mycket personliga frågan, vad är ditt namn? Vårt namn är i högsta grad personligt. Det har med vår identitet att göra, med vår person. Vårt namn är mycket centralt i vårt liv. Namnet är verkligen personligt. Och nu står Jesus framför denne man och säger, vad är ditt namn? Det vill säga, vem är du? Och det avslöjas att han är så splittrad att han inte vet vem han själv är. Legion, svarar han, för många demoner hade farit in i honom. Han har förlorat sin personlighet. Han kan inte längre säga sitt namn. Han kan inte säga vem han är. Han har ingen identitet längre. En totalt splittrad människa. Men lägg märke till att Jesus förkastar inte den besatte. Men han griper in i mannens hopplösa liv. Kastar ut demonerna och frigör mannen. Och vi läser verserna 31 till och med 39. Och det bad Jesus att han inte skulle befalla dem att fara ned i avgrunden. Nu gick där en stor svinjord och betade på berget. Och demonerna bad om att få fara in i svinen, och det tillät han. Då for demonerna ut ur mannen, och jorden rusade ut för branten och ner i sjön och drunknade. När herdarna såg vad som hände, sprang de därifrån och berättade allt sammans i staden och ute på landet. Och folk gick ut för att se vad som hade hänt. De kom till Jesus och såg mannen som demonerna hade farit ut ur sitta vid hans fötter, klädd och vid sina sinnen, och de blev förskräckta. Ögonvittnena talade om för dem hur den besatte hade blivit hjälpt. Alla i Gergesa och trakten där omkring bad Jesus att lämna dem. Så skräckslagna var det. Han steg då i en båt och vände tillbaka. Och mannen som demonen hade farit ut ur bad att få följa med honom. Men Jesus skickade iväg honom med orden, gå hem igen och berätta vad Gud har gjort med dig. Då gick mannen därifrån och lät hela staden höra vad Jesus hade gjort med honom. En fantastisk förvandling hade skett med denne man. Endast Jesus Kristus kan frigöra ifrån Satans makt. Och han gör detsamma också idag. Jesus har makt.
Makten är i Jesu händer. Allt är honom underlagt. Dödens öd är bruten, ondskans makt är krossad. Han har vunnit seger, han har makt. Jesus har makt, han har all makt. Han vunnit seger där på Golgata. Herrens ande bor i dig. helig eld ska brinna. Du ska övervinna. Dödens portar hindrar inte dig. Jesus har makt. Han har all makt. Han vunnit seger där på Golgata.
Folket i Gergesa eller Gerasenernas land, de bad Jesus om att lämna deras område. Orsaken är att de vill hellre ha sina svin än Herren Jesus Kristus. Och än idag är det många människor som hellre har något annat, något som hindrar dem att motta Kristus. Men vi ska fortsätta att läsa vad som sker när Jesus återvänder till andra sidan av Galileiska sjön. Lukas kapitel 8, verserna 40 till och med 44. När Jesus kom tillbaka var folket där och tog emot honom, för alla väntade på honom. Då kom det fram en man som hette Jairus och som var föreståndare för synagogan. Han kastade sig för Jesu fötter och bad honom komma med hem, för han hade en dotter på 12 år, hans enda barn, och hon låg för döden. När Jesus var på väg dit pressade sig hela mängden på honom. Där fanns en kvinna som hade lidit av blödningar i 12 år. Hon hade gjort av med allt hon ägde på läkare, men inte lyckats bli botad av någon. Nu kom hon bakifrån och rörde vid tofsen på Jesu mantel, och genast upphörde blödningen. Jairus kom för att be Jesus bota hans dotter som var sjuk, inte för att han skulle uppväcka henne från de döda. Men hans situation var desperat och han trodde att Jesus måste röra vid henne för att kunna bota henne. Medan Jesus är på väg till Jairus hus så är det en kvinna som lider av blodsjukdom som pressar sig fram i folkmängden. Trots den stora mängden folk som tränger honom på alla sidor så känner Jesus skillnaden. Denna kvinna rörde vid honom. Vers 45 till och med 48. Då sade Jesus, vem var det som rörde vid mig? När ingen ville svara, sade Petrus, mästare, alla knuffas ju och tränger sig på dig. Men Jesus sade, någon rörde vid mig. Jag kände att kraft gick ut från mig. När kvinnan förstod att hon var upptäckt, kom hon darrande fram och föll ned för honom och berättade allt inför folket. Varför hon hade rört vid honom och att hon genast hade blivit botad. Då sade han till henne, min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid. Jesus rörde inte vid denna kvinna. Det var hon som vidrörde honom och hon blev helad. Och vi läser verserna 49 till och med 51. Medan han ännu talade kom det bud till synagogsföreståndaren från hans hem. Din dotter är död. Besvära inte mästaren längre. Jesus hörde det och sade till honom: Var inte rädd, tro bara, så ska hon bli hjälpt. När de kom fram till huset lät han ingen följa med in utom Petrus och Johannes och Jakob och flickans far och mor. När de kommer till Jairus hus så har sörjandet redan börjat. Men de gjorde så pass långt uppehåll i gråtandet att de i sin otro fick tid att skratta åt Jesus och hans ord. Vi läser verserna 52 och 53. Alla grät och höll dödsklagan över henne. Men Jesus sade: Gråt inte, hon är inte död, hon sover. Då skrattade de åt honom. De visste ju att hon hade dött. Huset var tydligen fullt av folk. Så många i följet måste stanna utanför. Bara Petrus, Johannes och Jakob och så barnets far och mor blir med in. Och av parallelltexten i Markus kapitel 5 ser vi att Jesus drev ut alla som skrattade åt räddningens erbjudande. Och så uppväcker Jesus den lilla flickan med sitt ord. 54-56. Men han tog hennes hand och sade högt: Flicka, stig upp. Då återvände hennes ande och hon reste sig genast upp. Och han sade till dem att ge henne något att äta. Hennes föräldrar häpnade. Men han förbjöd dem att tala om för någon vad som hade hänt. Vi lägger än en gång märke till att Jesu metod för att uppväcka en död är alltså genom sitt ord. Han talar och de hör. I Jesaja kapitel 55 vers 3 står det: Böj era öron hit och kom till mig. Hör så får er själ leva. Och än en gång har Gud stadfäst att han är god och att hans ord är liv. Så hör detta, du modlösa människa. Lyft din själ till det land där solen aldrig sjunker, där döden inte finns och där graven inte en gång ska vara ett minne. Försök att gripa denna sanning med ditt hjärta, att denna framtid, den väntar på dig. Då har du nycklarna till alla livsgåtor i din egen hand. Och som forsen skapar sin sång i stupet, så vill lidande, längtan och tro lära dig sången som aldrig dör. Och med det så får jag säga tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368 Stockholm.